Du lyssnar på Radio åt alla, en podcastkanal producerad av förbundet Allt åt alla.
Välkommen till det här samtalet. Trevligt att se att vi är i full lokal här på Krakel. Så jag heter Sigrid och är med i Allt åt alla, som är en vänsterpolitisk organisation här i Malmö och också andra ställen i Sverige. Och vi gör olika grejer, men mycket kring organisering och vardagen, vilka problem man har. Så därför har vi jobbat mycket med bostadsorganisering senaste år och jobbat mycket i Rosengård med organisering av hyresgäster. Och upp emot kommande valet, men också efter det långa pågående folkmordet, så har vi försökt hitta sätt att jobba med Palestina och solidaritet. Och det är en anledning till varför vi har velat prata om det här initiativet från Rättvisa Malmö och Stäm Palestina. Och med oss då har vi Rättvisa Malmö, som är ett initiativ som vi kommer få höra mer om idag, men som kommer ut av Palestinarörelsen här i Malmö och kämpar för att kommunen ska anta en etisk upphandlingspolicy. Och sen är vi här på Krakel, som vi är jätteglada för, som är en väldigt politisk kulturorganisation som gör evenemang och studiecirklar och fokuserar på folkbildning. Så det var lite om oss som håller i det här. Återigen, vi är väldigt glada att ni har kommit för att lyssna. Det är nämligen så att Malmö stad varje år köper varor och tjänster för omlag 9-10 miljarder kronor. Det är tjänster som köps in för att vår förvaltning ska fungera och services ska erbjudas till oss som bor här. Men ändå finns det liksom ingen spärrer för vilka företag som kan erbjuda tjänster. Det enda som spelar roll är vem som vinner upphandlingen. Därför går våra skattepengar idag till företag som är inblandade i folkrättsbrott på Västbanken, vapen- och övervakningsteknologi och gruvdrift i bland annat DR Kongo. Våra poänger borde hellre användas för att främja mänskliga rättigheter, bra arbetsvillkor och hållbarhet. Därför är det jättebra att Rättvisa Malmö har kommit på ett så bra förslag om att offentliga upphandlingar inte vem som helst kan delta i dem. Och detta härliga förslaget har det sexiga namnet etisk upphandlingspolicy. Och det ska vi få höra mer om idag. Men för att delta i det här samtalet tillsammans med mig så har vi med Ann från Rättvisa Malmö och Ricka från Stäm Palestina. Och vi ska diskutera kommunens roll i storpolitiken, varför vi kan jobba med kommunala frågor och få dem att ha större betydelse och på vilket sätt vi kan göra det. Så till att börja med då, så tänker jag att vi måste reda lite mer i vad etisk upphandlingspolicy faktiskt är för någonting. Och det kanske du kan hjälpa oss att förstå lite mer. Hur skiljer det sig från vanlig upphandling? Och hur funkar en etisk upphandling?
Anne heter jag, kommer från Rättvisa Malmö. Och upphandling är ibland lite snårigt, men det är inte så snårigt som politiker och upphandlare ibland kan få det att verka som. En etisk upphandlingspolicy handlar om att ställa etiska krav på de leverantörerna som man ska köpa in en vara eller tjänst för. Och när en offentlig myndighet ska köpa in en vara eller en tjänst, så måste de då genomgå en upphandling. Och upphandlingar regleras i lagen om offentlig upphandling och innebär en viss process där man beskriver vad det är man vill köpa. Man får in lite anbud, man utvärderar de här och sen skriver man kontrakt. Och syftet med lagen om offentlig upphandling handlar ju någonstans om att kontrollera var skattepengar går till, men också, vilket man inte får glömma, är också att respektera den fria marknaden. Det ska vara transparent och det ska vara icke-diskriminerande. Ja, så att vi har liksom den bakgrunden att förhålla oss till. Och i Malmö stad så man jobbar lite med så här, fair trade har de fått diplom för att de jobbar med vissa miljöfrågor till exempel när man köper in vissa tjänster. Men de har också en väldigt försiktig hållning i sin kravställning och i sitt arbete för de här frågorna. Vilket lite grundar sig i en allmän inställning inom offentliga myndigheter att man vill inte ta ut svängarna för mycket och man håller sig inom vissa ramar och den här ramen vill vi pusha framåt för att vi ska ställa mer krav och att vi också i ett tidigare skede ska kunna utesluta leverantörer från att överhuvudtaget få vara med i upphandlingen. För det man gör idag är att man säger att man har en dialog med företag och man upptäcker att det finns brister enligt vissa ILO-konventioner eller vissa krav som man har. Men den här dialogen är ju inte, den är lite tandlös också. Det ger inte riktigt effekt och man jobbar inte proaktivt så som vi skulle önska att Malmö stad gjorde så att man också kan säkerställa att vi inte ingår avtal med leverantörer och ger dem en ekonomisk försörjning när de också begår grova brott mot mänskliga rättigheter. Och det är ju ett utvecklingsområde egentligen inom offentlig upphandling. 2007 så började man jobba mot att det skulle förekomma barnarbete i produktionen av kläder till vårdpersonal till exempel. Och de senaste 10-15 åren har man liksom fått mer verktyg och strategier för att ställa miljökrav. Men när det handlar om mänskliga rättigheter så har det absolut inte varit på agendan. Även om möjligheten finns att ställa de här kraven. Och också att utesluta leverantörer. Så det är väl det vi vill att man ska göra.
Förstår jag det rätt då? Är att man har en typ av lista över företag som kan dokumenteras ha begått brott mot grova brott mot mänskliga rättigheter så därför uteslutits från upphandlingen att de inte ens får tre in i upphandlingen.
Precis.
Och det är den typen av dialog så här, nu ser vi att du har gjort det och hamnar du på listan.
Ja. Nu vet jag inte exakt hur Malmö stad arbetar med att liksom upptäcka de här frågorna, men ofta har man kanske en man skriver ett avtal och sen släpper man det lite och man uppmärksammas på att det förekommer problem hos leverantören. Så inleder man en dialog, men vi vill ju att man har de här databaserna, att man kontrollerar innan man, som ett första steg i upphandlingen, att man kontrollerar leverantörerna och jämför dem med olika databaser som finns.
Okej, så hur skiljer en etisk upphandlingspolicy sig från hur man upphandlar idag, så som ni föreställer er förslaget?
Ja, och det var ju intressant för vi hade när vi la fram det här förslaget i höstas så behandlade kommunstyrelsen vårt förslag och hade en del motargument kring varför det här inte skulle fungera. Och där berörde de egentligen två paragrafer i lagen om offentlig upphandling som är våra dörröppnare. Och de här nämnde de lite kort, men de gick inte in på dem. Och det ena är att man har möjlighet att ställa sociala krav utifrån bland annat unionsrätten, vissa ILO-konventioner, nationell lagstiftning. Och det är liksom en lagparagraf som har kommit till för att man vill ge kommuner möjlighet att ställa sociala krav. Men det arbetet har inte riktigt kommit igång och man är väldigt försiktig i det här. Den andra lagparagrafen handlar om att leverantörer som begår allvarliga fel i yrkesutövningen är liksom definitionen. Och det är ett mycket, mycket bredare en paragraf som ger väldigt mycket tolkningsutrymme där man kan titta på, om man tittar på EU-praxis och liksom de domstols beslut som finns nu, så ger den här paragrafen möjlighet för upphandlande myndigheter att egentligen ifrågasätta tilliten och redbarheten är det juridiska begreppet, men tilliten till företagen, dels företaget och underleverantörer, men också moderbolag och bolag som systerbolag, dotterbolag, moderbolag, och hur de agerar i kring arbetsrätten, kring mänskliga rättigheter, kring andra sociala frågor.
Så om man inte har förtroende till ett företag så vill den här policyn på något sätt kicka in och vara så, vi är inte säkra, det finns i vår databas har det lysat rött, du har inte godkänt första inloggningen, alltså det finns anledning till att anta att du inte har är redlig och inte har betett dig ordentligt, och då måste vi granska dig innan du får komma in på vad man är på en upphandling, eller sådana förstå.
Ja, precis. Och den här uteslutnings eller den här paragrafen är liksom inte definierad, utan man har velat definiera den i domstol och i praxis. Och man har än så länge inte riktigt prövat mänskliga rättigheter. Det här är ju lite i pipeline. Vi har runt nästan 40 kommuner i Europa som driver den här frågan. Så det kommer nog att komma. Men när den här frågan har hanterats tidigare, så har domstolen ändå fastslagit att det är en öppen tolkning och att det handlar om tillit. Sen är det inte fritt fram, det återstår att se. Men vi tror ju att det finns goda skäl att utesluta utifrån mänskliga rättigheter.
Du kanske vill säga lite vilka städer eller kommuner i Europa, så man kanske får någon känsla av vilka platser det här rör sig om eller vilka andra allierade man har där ute.
Vi har Bologna, Emilia-Romagna, de två i Italien. Sen har vi Gent i Belgien. Och i Irland så finns det ungefär 23 kommuner som har antagit det nu eller är på väg att anta det. Så Fingal, Belfast och ett antal andra kommuner.
Det är härligt att höra att det är flera som försöker utmana EU sina svåra lager och marknads och marknaden och inte bara Malmö.
Ja, om det blir för tekniskt så får du ställa frågor.
Ja, jag tänkte, nu har vi lite av en bild tänkte jag, och sen efteråt så kan vi ställa lite frågor av vad det här liksom, vad det här är för någonting. Och så innan vi går vidare upp till att prata lite mer om kommunens roll, så tänkte jag kanske du vill säga hur detta kommer liksom, om det är några företag som idag handlar med Malmö stad som skulle uteslutats om vi hade en sån här etisk upphandlingspolicy.
Ja, dels så har vi ju VSP, Sverige AB, som är ett dotterbolag till Global Inc. Och de har varit involverade i det som heter The Jerusalem Light Rail, där man har byggt infrastruktur, och de har liksom varit väldigt involverade i planeringen och utförandet av det här infrastrukturprojektet, där man sammanbinder östra Jerusalem med Israel och liksom precis. Och att vara involverad i det här infrastrukturprojektet bryter ju mot bland annat fjärde Genèvekonventionen, därför att en ockupationsmakt inte får förflytta sin egen befolkning på ockuperat territorium. Och östra Jerusalem är ju ockuperat sedan 1967. Och sen har de också varit involverade i andra projekt där man sammanbinder ockuperad palestinsk mark med det som är Israel sedan 48. Liksom. Så det är ett företag. Vi har också ISS Facility Services AB som har varit med i en hel del skandaler och brott kring arbetsrätt, kring hur man anställer papperslösa i livsmedelsbutiker i England, kring att man inte betalar ut löner och så vidare. Och det är ett företag som Malmö stad, jag tror vår senaste siffra var 40 miljoner per år. Och sen har vi, så det finns en hel del företag i Malmö. Det här är två exempel.
Och med den informationen så blir man ju lite så fundersam om varför kommunfullmäktige röstar ner ett förslag som skulle kunna liksom gett mer kontrollen tillbaka av pengarna. Och då blir man ju, tycker jag i alla fall, frisat till att kolla på liksom vilka möjligheter har vi för att pusha politiker och för att pusha med opinionen i staden i en riktning, den riktningen som vi vill. Och då är det ju lätt att man kollar till Köpenhamn i dessa tider. Ni är så duktiga. Och särskilt nu med kampanjen Stäm Palestina som ni hade inför valet. Och jag undrar, först kanske du, Rikke, kan berätta lite om vad kampanjen innebar. Men också lite hur ni tänker kring att använda kommunpolitik och dra in det som vi i Sverige blir berättat för, utrikespolitik. Det får vi inte göra i kommunen. Men det är inte alla som är lika snävra som Sverige. Men ändå det försöket att välja att använda kommunen som en plattform för solidarisk och internationell politik.
Ja, jag gör det på dansk. Jag prövar att snacka långsamt. Vi är lika så stränga som I är i förhållande till utrikespolitik och kommuner. Det är mycket stränga regler. Men helt kort, Stäm Palestina blev startet för kommunalvalet i København. Och den måde vi gjorde det på, det var att vi hade tre krav. Och de krav sändes ut till politikerna och dem der, eller kandidaterna och dem som skrev under, de kom på vår hemsida. Och så prövade vi liksom att alltså, få dem till att tala om det. Vi prövade att få folk till att faktiskt att gå upp och stemma. Det är inte så populärt att stemma till kommunalvalet. Det är inte så sexet som till folketingsvalet. Och så är det också, vad det heter, många fler som kan stemma till kommunalvalet än som kan till folketingsvalet. Så det är helt överordnat vad vår kampanj handlade om. Og hvorfor kommunalpolitik? Det er egentlig fordi, at der er en meget stærkt pro-palæstinensisk bevægelse i København. Og vi så ligesom lidt sådan, en mulighed for at få bevægelsens krav ind til politikerne, og prøve ligesom at udnytte, at der er så stor... altså folk går på gaden stadigvæk hver evig eneste uge, og der er mange aktioner, der er mange, der bliver ved med at sætte fokus på Palæstina, og det vil vi gerne have til politikerne. Vi vil gerne have det faktisk blevet til noget politik. Vi valgte, vores hovedkrav var afinvestering. Københavns Kommune har, på det tidspunkt havde de investeringer for 1,2 milliarder i 34 virksomheder, som er enten på BDS-listen, eller som er i Francesca Albaneses rapport, FN-rapportørens rapport om de virksomheder, der er medskyldige i folkedrab og apartheid. Og det var ligesom lidt tilfældigt, vi faldt over det. Vi sad og kiggede på... hvad det hedder, Københavns Kommunes investeringslister, og jeg tror, vi var meget overrasket over, hvor mange virksomheder, de faktisk havde de her investeringer i. Og det var ligesom sådan, vi startede ud. Vi havde meget, lave forventninger i starten, og så lige pludselig blev det rigtig, rigtig stort. Ja, det havde vi ikke forestillet os.
For det stemmer, at i Danmark så har man folketingsvalg på et tidspunkt, og sen har man kommunalvalg på et tidspunkt.
Ja. Man har kommunalvalg fast ved 4 år, og folketingsvalg har man... Man skal have det ved 4 år, men det er statsministeren, der udskriver det. Så vi ved aldrig helt, hvornår det er, men det er aldrig samtidig.
Okay, så det var liksom en möjlighet for at drive politisk kampanj, for at det var valrörelse. Vil du berätta lite mer om hur ni fick folk att skriva under på att de skulle backa de här politiker som ni hade fått att skriva under på era krav?
Ja, hvordan vi fik politikerne til det, altså, eller...
Ja, börja med det. Hur fik de politikerne at skrive under på era krav?
Altså, jeg tror, vi havde troet, det ville blive rigtig svært. Det var faktisk rigtig nemt, i hvert fald for de partier, som er venstreorienteret. Helt lavpraktisk, så fandt vi alle deres e-mailadresser, og så skrev vi til dem. Og så sendte vi deres krav, altså vores krav afsted til dem. Og så hvis de skrev tilbage, at de gerne ville støtte, så var de på hjemmesiden. Vi det var sådan det helt lavpraktiske. Vi mobiliserede os rigtig meget. Vi var meget på gaden, vi var meget også på sociale medier, fordi vi ville gerne have, at det her var et emne. Så vi havde, var det 60.000 flyers, jeg har talket, ja. Vi delte ud, og vi stemte dørklokker, og vi havde også dialog med politikere. De var meget, meget... altså, især dem på venstrefløjen, de gjorde virkelig meget ud af at please os. Vi kunne nærmest få dem til at stille sig op til hvad som helst. De ville bare virkelig gerne have de her stemmer. Og vi havde, inden vores krav kom frem, så havde de ligesom forsøgt at lave nogle forslag i forhold til Palæstina, men det var rent symbolpolitik. Så det var sådan noget, et krav om, at vi skal modtage såret fra Gaza, som vi så stiller til folketingspolitikerne. Så det var sådan noget, det var ikke noget, de kunne gøre i sig selv. Det var rent symbolpolitik på at vende stemmer på ingenting. Det var ikke, fordi det er ingenting, men der var ikke nogen reel politisk forandring i det. Så vi formåede ligesom at få dem til at faktisk tale om vores kampagne. Lige pludselig så, altså, var der nogle partier, der prøvede at hijack vores kampagne, brugte vores slogan, brugte vores logo, brugte vores navn. Så det var også lidt en kamp for at få dem ikke til at gøre det fuldstændig, men de ville meget gerne please os. Altså vi fik jo en hel masse kandidater til at stille op til en video, og så var vi sådan, ej, vi postede den ikke alligevel, men alligevel ville de gerne snakke med os og være gode venner med os. Så ja.
Det låter ju som ni verkligen har uppnått ett momentum kring kommunvalet där ni där politikerna verkligen trodde att det var sett tillsammans med er skulle verkligen ge folk röster eller ge dem röster. Hur gick, alltså båda är imponerande att ni övertygade dem om att ni verkligen kunde rekrytera så många, men också vad gjorde ni för att få folk att rösta, eller liksom, hur tänkte ni kring vem ni ville få att rösta, hur ni fick dem att komma i kontakt med dem? Vill du berätta lite mer om deras strategi att få folk att rösta?
Alltså väljarna, för dem intresserade. En ting var på gaden. Vi var på gaden nærmest hver dag. Delte flyers ud på masser af metrostationer. Også en anden ting. Vi blev spurgt rigtig meget, jamen, hvem er I? Og der havde vi ikke rigtig noget svar. Jeg var sådan, det er mig og mine venner. Altså, hvad vil I have? Så måske også kunne forklare folk, hvem er I? Hvorfor stiller I de her krav af den her indsamling? Hvad vil I med det her? Det tror jeg, I kommer rigtig langt med at have et klart budskab, I vil ud med. Og så både prøve at mobilisere på sociale medier, men også in real life. Vi havde også folk, der var ude og banke på døre i opgangen, altså snakkede med en masse mennesker. Det var kæmpe arbejde, men det gjorde virkelig også en forskel at få mobiliseret på alle mulige forskellige måder for at få opmærksomhed på det her.
Och innan vi öppnar upp för frågor från publiken så tänkte jag fråga dig, Anne, varför är en etisk upphandlingspolicy viktig just nu?
För att det är alltid, det är alltid viktigt att vi har koll på våra skattemedel, att vi får vara med och bestyra över hur de ska användas och vilka företag vi skriver avtal med, för det är vi som Malmöbor som betalar för alla de här avtalen. Men vi befinner oss också i ett läge där internationell rätt håller på att urholkas. Och det här är ett sätt att värna internationell rätt och försvara mänskliga rättigheter. Offentlig upphandling utgör ju nästan 18% av svenskt BNP. Alltså, så det är en enorm... Det är en stor del av hela den svenska ekonomin och där kan vi påverka och vi kan pusha våra politiker och ta ansvar.
Så om man vill vara med då och pusha politiker till att ta ansvar så kan man gå med oss i Allt åt alla och Rättvisa Malmö och kämpa för den här etiska upphandlingspolicyn fram mot valet och efteråt. Genom att kolla på våra hemsidor och sociala medier. Vi kommer också till att arrangera workshops i hur man knackar dörr genom sommaren. Och man kan vara med på det om man kontaktar oss.
Tack så mycket.
Då öppnar vi Frågor från publiken. Är det någon som undrar något? Jag ska bara upprepa frågan. Så frågan är hur ni gjorde för att få nya grupper att rösta för att ett problem i Malmö för att det här etisk upphandlingspolicyförslaget inte gick igenom förra gången är hur minoriteten i kommunfullmäktige ser ut, att man är beroende av liberalerna. Så hur gjorde ni i Köpenhamn?
Vi hade flyers på många olika språk. Vi simpelthen spurgt bara ut, kan ni hjälpa oss med att översätta det här? Och så var vi ute med det. Vi hade också folk där var ute i moskéerna de flesta fredag. Vi hade också, vi gick specifikt efter de områden var vi vet att valdeltagelsen var lavere. Det var där vi primärt bankade på dörrar faktiskt för att komma i snack med de här människorna. En del av det är också att faktiskt informera om de kan stemme. Det är många där kan stemme till kommunalvalet som inte kan stemme till folketingsvalet. Så det var liksom också sådan, det är därför det blev så mycket arbete. Vi körde lite fler kampanjer samtidigt faktiskt. Så vi var mycket ute i de områden faktiskt. Alltså fysiskt till stede. Och det var det där gjorde, vi så faktiskt en stigning i de områden. Där var också andra NGO'er där hade kampanjer där, så det tror jag också hjälp oss. Men också att vi hade folk derude altså flere gange om ugen nærmest og snakke med de her mennesker. Det var kæmpe arbejde, men det gjorde en stor forskel for at få stemmeprocenten op, ikke?
Som jag förstår frågan rätt så kommer det behövas mer pengar och mer arbete om man antar en etisk upphandlingspolicy i att granska och ha koll på företagen som deltar eller får delta i upphandlings.
Det korta svaret är ja. Det kommer de behöva. De kommer behöva satsa på sin upphandlingsenhet och varje förvaltning i Malmö är ansvariga för vad de köper in, men vi har ju också en lagstiftning som redan idag kräver en hel del av kommunen. Och vill man etiskt och moraliskt kunna stå för sina inköp så behöver man ju kontrollera det.
Så frågan är hur man bemöter folk som är nordiska och inte gillar att prata med folk de inte känner och hur man löste det i dörrknackningen och om du har någon erfarenheter att berätta om.
Alltså jag var inte själv med ute, Torkel var det för jag har lite egen kontakt med ham.
Yes, hej. Det var rätt pinsamt i starten. De första 2-3 etagerna. Och så gick det mycket fint. Alltså sån folk, du kommer dit, du kommer till folk som också är vis solidaritet med Palestina och möter riktigt många väljare som är sån geggidrik. Varför ska jag stämma? Det här är helt hopplöst. Och så kunde vi ge dem en kampanj som sa att vi är helt eniga, det ser rätt skit ut, men vi ställer alltså krav till dessa politikerna. Så visst du stämmer på en av de här så har vi nog hänga dem upp på. Så hvis du sier sånn, ok, men jeg stoler ikke på noen politiker i det hele tatt, men måske stoler du på bevegelsen. Så hvis vi får nok politikere til å skrive under på det her, og vi kan stemme det gjennom, og de så velger å ikke stemme det gjennom, så vil bevegelsen sørge for at de kommer til å stemme det gjennom. Så det var noe av det, for å gi dem litt håp. Og andre, vi fikk også riktig mange spørsmål som bare var, hvem skal jeg stemme på? Du har på den kaffia, vem ska vi stämma på? Och så måste man ju pröva förklara kampanjen och sånt. Men det kom rätt av sig själv och folk syns det var rätt nice att man inte var ett parti. För de var sån, nej, jag orkar inte det här politiker. Och att man var sån, nej, men vi är inte ett parti, men vi har den här kampanjen. Och det hjälpte riktigt mycket, för så ville folk plötsligt snacka med oss. Ja, jag vet inte om det var ett svar.
Hur organiserade ni dörrknackningen och fick folk med för att göra ett sånt stort arbete?
Ja, jag tar den lige faktiskt på lite fugleperspektiv, för helt överordnet där hade vi en koordinationsgrupp där koordinerade kampanjen, och så vi under arbetsgrupper, och vi hade en arbetsgrupp där kun var fokuserad på mobilisering. Et var, at vi havde de her åbne møder, hvor folk kom ind og blev interesseret, og ligesom fortalte det til dem, der var i deres grupper, og vi fik ligesom dem med. Vi havde en stor signal chat med, hvor vi skrev datoer ud for, hvornår de kunne møde op til flyuddeling eller banke på døre. Og jeg tror, det hjalp meget, at så kunne folk sådan, så kan jeg være der den her ene gang, i stedet for, at de skal commit til at være med hele tiden. Fordi det kunne folk ikke, men hvis du kunne komme en eller to gange, så ville det gøre en stor forskel. Så det var meget det, vi brugte. Og så mødte der hele tiden nogen op. Og et par stykker til hver gang. Ikke? Og så sociale medier også, faktisk. Der var rigtig mange, der skrev til os, både på Instagram og Facebook, at de gerne ville være med til det her. De synes, det var mega fedt. Og så fik vi ligesom dem med ind i gruppen og med ud på gaden. Ja. Torkild vil gerne. Torkild var i mobilisering. Det er derfor.
Yes. Okay, så det sånn gjorde vi det riktig med til kommunalvalget. Og når vi kørte samme kampanje til folketingsvalget, men med et annet krav, så hadde vi også muligheten til å desentralisere det riktig med. Så du kunne komme til Solidaritetshuset i København og hente flyers, og så finne ut av det, hvor når det passet deg selv å banke på dører, og hvor når det passet. Og vi brukte også riktig mange kalendere der ute for å finne ut hvor når skjedde det forskjellige politiske happenings, og så var vi der. Så vi var for også til riktig mange velgemøter. Og noen ganger stilte vi noen spørsmål, sånn, hvilken her i panelet tar stilling til våre krav i Stempalestina, eller så delte vi bare ut flyers til dette velgemødet, og så fikk liksom med oss lokalbefolkningen til å stille disse spørsmålene. Så når vi planla det litt mindre, så fungerte det nesten litt bedre. For så, ja. Så hvis du gjør litt begge deler, så er det en riktig god blanding, tror jeg. Og for når man har gjort det en gang, så kører det litt. Og så sånn hadde vi også litt kursus i hvordan de gjør det, men ikke så mye. Ja.
Så frågan er, hur kan man få politik att bli mer intressant och spännande och sexigt för folk och känna att det är kul att vara med? Och inte hopplöst.
Skal jeg prøve? Det kan man ikke rigtigt. Men man kan lave en kampagne, der er sexet. Som har nogle gode slogans. Vi havde et fantastisk slogan. Stem Palæstina, det er kommunalt. Det hang virkelig fast i folk. Og vi kunne ikke rigtig helt leve op til sloganet til folketingsvalget, desværre. Men prøv at gå kampagnen, eller det vi ud med, let kommunikativt. Og også lidt sådan ambitiøst og provokerende. Vi havde også meget held er det forkerte ord, men vi havde nogle politikere, der virkelig var efter os og prøvede at lave nogle smedekampagner på os. Men det gjorde det også lidt spændende at få folk til at følge med i vores kampagne, fordi vi havde nogle politikere, der bare gik helt amok på os. Og så blev vi lidt interessante på en eller anden måde. Så du kan ikke gøre kommunalpolitik sexet, men du kan gøre en kampagne godt kommunikativt. Og det hjælper dig meget af vejen.
Jag bara smiter in här också. För jag tror att så som till exempel i Malmö då, när man röster ner ett förslag som Rättvisa Malmö har kommit med, som är så genomförbart, bra, positivt, de flesta skulle gilla det, och så röstas det ner, så tror jag att om man då kan köra en kampanj som baseras på hopp och flytta liksom positionerna framåt och säga vi vill ha kontroll på våra pengar, vi vill att det inte ska... Vi vill kunna begränsa vem som vi köper tjänster av. Vi kunde få bestämma själv vem vi köper av. Om de begår folkmord så vill vi inte köpa dem, och det vill vi kunna göra. Så tror jag att det är att presentera en annan typ av politik än vad i alla fall Socialdemokraterna i Malmö presenterar just nu. Och ändå få dem att rösta för det. Alltså det finns någonting där som inte så ofta presenteras på kommunal nivå. Och särskilt när man har liksom riksdagen som den här mot kampanjen hela tiden när riksdagsval och kommunalval är samtidigt, så tror jag man måste ha någonting riktigt hoppfullt. Och inte bara upp emot kommunalvalet, men generellt att man har en kampanj som säger att man kan få till någonting, att man kan göra politik på riktigt.
Ja, det är dit vi tänker att vi ska komma med Malmö stad. Men de har ju varit intresserade av att ha en dialog med oss. Vi har börjat samarbetet med er. Och jag tror att just som du säger med ett enklare språk, så tror jag att det kommer vara en självklarhet för Malmöbor att man inte vill att skattepengar går till folkrättsbrott eller företag som är involverade i den här typen av brott.
Ja, jag tror det handlar mycket om att kapitalisera på den otillfredshet där är i förvägen. Mitt intryck är att i Malmö också har en stark pro-palestinsk bevegelse och kapitalisera på det och utnyttja, men bruka det och ta det med. Ikke? Altså, och visa att det här kommunalpolitik kan vara relevant för det du går upp i på den här konkreta måde. Ja.
Just att det är möjligt att vi kan påverka en global marknad eller olika företag och leverantörer genom vår stad.
Så vad är den största hindret för att få igenom förslaget i kommunfullmäktige? Vad är de politiska spärrarna som gör att det inte går igenom?
Jag tror att en viktig spärr är att de har missförstått vår kampanj och tror att det handlar om bojkott av specifika länder. Men den här kampanjen har ju en helt annan inställning, vilket de inte riktigt bemöter, men att vi inte vill skriva avtal med några leverantörer oavsett var de har sin hemvist, så skriver vi inte avtal om de är involverade i grova människorättsbrott. Det är liksom en, man blandade liksom ihop oss med Göteborg där de röstade för en bojkott av israeliska varor, och det är juridiskt inte möjligt. Och sen tror jag mycket handlar om att våga använda upphandling som ett sätt att styra och inte anpassa sig eller vara rädd för att det kommer ta lång tid eller att det är komplicerat. Och att göra det folkligt, som du säger, det finns ett jättestort stöd för Palestina och mot ockupation och för mänskliga rättigheter i Malmö. Och breddar vi det och får upp det här till en politisk fråga, så kommer politikerna att lyssna, för att de vill ju också ha röster. Så jag tror absolut att det går.